Välkomna till dagens avsnittet av EN Kraftwerk Radio. Idag har vi den stora nöjet av att sluta året med en inspirerande samtal med en riktig mångsysslare och en expert inom sitt område. Chantal Brand som besöker vår studio idag. Chantal, välkommen till vår studio idag.
Tack så mycket. Vad kul att få vara här.
Ja, Chantal, du är vår sista gäst som medverkar i radio i det här året.
Oh, wow.
Och det känns trevligt att vi har dig i programmet. Och vi kan prata om Chantal som är föreläsare, hälsorådgivare, HR-konsult. Och dessutom en strateg som hjälper organisationen att skapa långsiktiga förbättringar. Program leds av mig, Luis Palma Aguirre, som programledare och ansvarig givare också för detta program. Och vi vill tacka våra lojala sponsor, Betongfabriken Kogelkontor, som gör detta möjligt. Här i deras fantastiska lokaler och miljö på vackra vängar, där har vi vår studio. Chantal, kan du berätta lite om ditt bakgrund och hur kom du in i ditt nuvarande yrkesområde?
Jo, men precis. Det som du sa inledningsvis, det är de där rollarna. Det är det jag kan jobba med. Och det är det jag har lagt ut eller sagt att jag kan jobba med, det jobb jag söker. Jag är från grunden, från början, utbildad apotekstekniker med receptbehörighet. Vilket var intressant och jag jobbade med det en del år. Sen har jag gjort lite annat i några år, lite okvalificerade arbeten. Och sen kände jag att jag vill bygga på mer. Jag är väldigt intresserad av hälsa, välbefinnande, välmående. Fysiologi, anatomi, psykologi, självutveckling, personlig utveckling, mindset. Så när min dotter då var 3 år gammal och det var pandemi, så tänkte jag att jag vill ha en 3-årig utbildning, så är jag klar till hon börjar skolan. Så då hittade jag folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning livsstil och social hållbar utveckling. Pluggade på MDU i Västerås. Så då har jag gjort det och tagit min kandidatexamen nu.
Grattis!
Tack så mycket. Men det känns stort, det känns viktigt, det känns bra. Så att det är min bakgrund. Och nu är jag ju ännu mer hungrig på de där rollerna och vad jag kan bidra med min nyvunna kunskap och kompetens och sen personliga erfarenheter och sen att det är min passion, det här med välmående och hälsa och fysiologi, anatomi, psykologi och så vidare.
Du har många titlar, föreläsare, hälsorådgivare, konsult, strateg. Hur hänger dessa roller ihop och vilken roll tycker du är mest utmanande?
Jag har ju inte hunnit prova på alla än. Men jag tycker ju föreläsare, det har jag provat på. Jag hade ett uppdrag tidigare och det var jättekul. Jag kände mig hemma i det. Och jag vill ju inspirera, motivera. Det är som sagt min passion. Det här, jag tycker det är jätteviktigt och spännande. Så det skulle jag kunna tänka mig att fortsätta med. Men jag har ju varit på en del arbetsplatser och jag tycker HR är jätteviktig. Så det skulle jag kunna tänka mig att utvecklas i och utmanas i och få fortsätta växa in i den rollen. Det hade varit spännande. För jag har ju som sagt varit på lite olika arbetsplatser och jag har själv varit utbränd. Och som folkhälsovetare så vet jag ju att hälsan är vår främsta resurs. Och beroende på utbildningsnivå och när man går i pension så jobbar vi ungefär 40 år. Och man tillbringar oftast 80 timmar per dag på jobbet. Så det är jätteviktigt att trivas, må bra. Det påverkar produktion, sjukskrivningar, psykisk ohälsa. Så att HR och att vara medarbetare och ha ett ansvar och ta hand om sina medarbetare. Jag tycker det är jätteviktigt.
HR har en väldigt viktig roll i det hela.
Precis.
Precis. Hur är tidigare, det har blivit mer och mer, men tidigare för några år sedan det var typiskt normalt som kanske ett företag hade en HR-personalchef eller något som på plats.
Mm.
Men idag de koncentrerar flera med en konsult som kommer som personalchef som ibland är inte samma anknytning med anställda som när de var på plats och kände till lite det som jag får höra som tidigare kollegor som har varit på min gamla arbetsplats till exempel som den som är HR sitter väldigt långt och ibland kanske kommer och det är inte samma sak när det finns lite mera närmande till personerna för att man känner dagligen träffa de personerna
relationen
precis
och känna trygghet och tillit
precis.
Och relationer, det är ju inte bara kärleksrelation eller familjerelation, arbetskollegor och chefer, det är också en relation i en människas liv. Och att kunna känna tillit och kunna prata om saker när man upplever utmaningar, antingen privat för det påverkar en på jobbet eller utmaningar på jobbet, att kunna prata om det och ha ett öppet klimat, att känna den tryggheten och tilliten, det gör enormt mycket för det psykosociala arbetsmiljöet.
Och det som jag pratar om, som de har sagt detta till mig, och de tycker att och det känns som en främmande jag ska prata med sånt som inte jag känner till. Bara.
Exakt.
Precis. Att det, ibland man känner, ska jag säga det eller ska jag inte säga det? Ah, nej, det vet jag. Så,
Ja, men precis som du säger att det är någon konsult som kanske är där ibland. Eller så där. Men just den relationen, att man är på plats med teamet man jobbar med. Så det blir en ganska låg tröskel att komma och prata om saker. Att det blir lite den här open door policy. Och det är jätteviktigt. Det, för då lär man ju känna varandra och bygga relationer och tillit.
Precis. Chantal, vilka är de största hälsoutmaningar som du ser bland dagens arbetsgivare och anställda?
Ja, psykisk ohälsa, det är ju... Försäkringskassan har ju gjort en rapport... När långtidssjukskrivningar, då är det ju psykisk ohälsa som är rekord. Och det ser jag som en utmaning. Att man pratar ju om att skilja på jobb och privat. Men ändå så flätas det ju i varann. Hur du mår privat påverkar dig på jobbet och vice versa. Så att den psykiska ohälsan påverkar inte enbart individen. Den individen har också arbetskamrater och också familj och vänner. Så just den psykiska ohälsan ser jag och stressen som är. Att det är mycket press på prestation. Men har de förutsättningarna för att prestera?
Vissa människor upplever också att anställda i alla fall att den enda sätt som man vill spara när vi pratar mycket om det dåliga tiden måste hitta lösningar för besparingar och man besparar med personalen. Vad man säger personal är de som kostar. Men till vilken pris sparar man med personalen istället för att ha 10 har man 5, naturligtvis måste de 5 kanske göra jobbet av de andra 5 eller 4,5. Och det måste bli stress i slutändan. Så det kommer inte bli för varnat ledning om 3 eller hälften av den nya styrka som blir kvar. blev sjuka så småningom.
Ja, exakt. Som jag sa, en individ som lider av psykisk ohälsa, det är ju inte bara individen som påverkas. Om inte man mår bra när man går till jobbet, det påverkar ju produktiviteten, sjukskrivningar, alltså korttidssjukskrivningar som också kan bli långtidssjukskrivningar. Det blir produktionsbortfall för arbetsgivaren och det kostar arbetsgivare att ha sjuka medarbetare. Då måste man plötsligt ha en ny rekryteringsprocess. Jaha, nu är Anna och Kalle sjuk. Elisa mår inte så bra. Jaha, hur många vikarier ska vi ha in och hur länge? Så blir det plötsligt en ny rekryteringsprocess. Att jag förstår att man vill effektivisera och som du säger, till vilket pris. Det kostar att ha medarbetare som inte mår bra. Det är enormt viktigt att trivas på jobbet och känna den tryggheten, tilliten. Det påverkar mående och trivs man på sitt jobb så ökar också produktiviteten. Har man en tillhörighet, en gemenskap, man känner att sitt arbete är meningsfullt, hanterbart och begripligt, så är det en skyddsfaktor istället för en riskfaktor med den press och stress som blir.
Det här är problematik blir så småningom som en cirkelmönster när det här, för att jag har möjlighet att vara på olika platserna, för skolor till exempel, ibland när fräckarna är sjuka och då man slår ihop två avdelningar på rummet samma med en mindre styrka som måste ta över de andra barnen och sådär, då sätter press på dem som är där och stora krav på dem då, så man hänger där ofta då blir sjuka till så småningom.
Ja, precis. Då ställs det ju väldigt mycket krav på de som är de kvarvarande på jobbet. Precis. Den som är den kvarvarande styrkan där. Men det kräver ju också känslomässiga resurser av arbetsstyrkan. Och har de förutsättningar för att hantera det? Vad får de för stöd? Kan de kontrollera sin arbetsmiljö? Så krav och kontroll och stöd, eventuellt resurser, det påverkar jättemycket. Det är orimligt att ha de förväntningarna på en personal och på en individ. Att lägga så stor press och inte ge dem förutsättningar för att hantera det. Alla ger dem stöd.
Man brukar säga också att det bästa valuta som företag kan ha är sitt personal. Mm. Personal är det sin motor så att säga, precis som du nämnde. Och de mår bra och de trivs och allt. Det kommer det bästa av dem själv fram.
Mm.
Men när de inte känner sig på så här sättet, då det är väldigt svårt att de kan ge det bästa av sig själv. Och när de är omanade, när det är flera som är sjuka och det upprepas kanske varann två månader. Och jag pratar med några ibland som säger att det är andra, tredje gånger som jag går i vägen. Och det finns många omständigheter som gör för att det sker. Och jag upplever också att det sker mest på kvinnornas sida. På grund av att de är mammor, de måste hämta barnen, de måste prestera på jobbet, de måste lämna sonen till gymnastik efter skolan, till kulturskola och sådär. Måste vara chauffören, sen när de kommer klockan 10, de är helt slut och sen nästa dag kommer igen. Jag var på en sån yoga på personer som har varit sjukskriven. Det var 40 av de var kvinnorna. Från Harvey utbränt och allt. Och sen 5 personer var män i olika ålder som också var med på den här kursen. Och de berättade precis det som vi pratar om just nu. Från olika yrke, från olika områden och sånt som de har varit med om. Så det betyder att det finns mycket att göra på den här fronten. Så du har mycket som får vänta på dig.
Ja, men precis. Men jag ställer gärna upp och drar mitt strå till stacken om jag bara får möjligheten. Just nu verkar det ju vara en sån typ av ekonomi i samhället att det besparas ganska mycket och det är svårt att få jobb också för mig. Det verkar vara för att jag är nyutbildad, de vill helst ha någon redan erfarenhet som har jobbat en del och just inom något specifikt. Så att det är svårt, men jag vet att jag har mycket att bidra med och jag tänker att om inte de ser det, their loss, helt enkelt. För jag kan jättemycket och jag kan bidra om de är villiga att se det och vara öppen för det.
Men jag tycker att du är en värdefullt spelare i det hela, för att det är ett stort problem som finns i samhället. Mm. Varför har vi problem med ohälsa i svenska samhället? Ohälsa är ett växande problem i svenska samhället och det finns flera faktorer som bidrar till detta. Mm. Stress, precis som vi pratar, press i arbetslivet, brist på fysisk aktivitet, bland annat. Psykisk ohälsa, som är en av de största problem i flera olika led, i olika ålder. Kost och livsstil.
Jajamän, exakt.
Ojämlikhet i hälsa och bristande tillgång till vård och stöd. Så att egentligen det behövs personer som du som kan agera på olika fronter. Jag vet inte hur det ligger idag, men när jag jobbade på en stor företag i Sverige, då hade vi hälsoföretag och det fungerade jättebra. Vi hade väldigt snabb tillgång till läkare om man behöver en läkare tid. Vi hade sjuksköterskor. Jag fick lära mig, eller vi på arbetsplatsen fick lära oss qigong om det var. Vi fick utbilda. Andra fick lära sig tai chi. De kom till arbetsplatsen och gjorde det. De som kunde inte simma fick lära sig simma. Ja. Och sådana saker. Och det där bidrar och ger väldigt... Då visar man företaget att de bryr sig om sina anställda också.
Exakt. Absolut. Som du sa tidigare, det här med att det är ju medarbetarna som är liksom ansiktet ut och det är de som presterar och ger liksom resultatproduktion. Och det håller jag med om. Cheferna kan inte dra allt själv, men det nyttar liksom inte att bara piska medarbetarna. De måste visa att de är värdefulla, att de betyder någonting på sin arbetsplats, att de är värda att ha där. Annars kan ju folk se sig om att det är ett nytt jobb. Och blir de utmattade eller utbrända, som du sa, några har gått in i väggen 3 gånger. Blir de det, då kan det vara svårt att komma tillbaka till samma jobb. I samma position, samma arbetsuppgifter. För har någonting ändrats medan de var sjukskriven, eller kommer de tillbaka till exakt samma kultur, struktur, då kommer de bli sjukskrivna igen, gå in i väggen igen. Det måste ändras. Eller att de får nya arbetsuppgifter eller en flexibilitet från arbetsgivarens sida. Eller att den här personen behöver ett nytt jobb. Helt nya utmaningar.
Jag har träffat många lärare, vissa som har varit väldigt länge lärare och andra som har kommit precis nyexaminerade från högskolan och sådär. Och de nyexaminerade som jag har pratat med säger, om jag visste att det här var verkligheten, jag hade inte utbildat mig till lärare. För det som jag har lärt mig på högskolan, det är väldigt långt ifrån verkligheten, stora grupper. Stora utmaningar på skolorna, det är stora specialelever som har stora behov som de får inte hjälp. Och då de lärare som är där känner sig, wow, jag duger inte. Jag kan inte ge de 2-3 elever som har i min klass den stöd som de behöver. Ger de den stöd, då lämnar de andra 20 vid sida om och då det blir en dilemma till de lärare som gör att de mår dåligt så småningom.
Jo, precis, och det du nämner där är jätteviktigt. Jag tänker liksom väldigt många saker här med mitt folkhälsoperspektiv. Dels tänker jag...
Det är därför vill jag prata med dig.
Dels så tänker jag politikerna som sitter överst, det är ju de som fattar besluten, de är ju beslutsfattande, och sen sipprar det neråt, vad har vi att förhålla oss till? Om de säger att ja, men vi ska skära ner eller spara i skolan, vad blir konsekvenserna, sitter jag och tänker. Och det är ju, om man tänker folkhälsopolitiska målen, tidiga livets villkor, att barn har rätt till att få förutsättningar att klara sig, och det börjar ju när de är väldigt små. Och sen när de börjar i skolan, som du säger, stora grupper, någon kanske har speciella behov eller behöver extra resurs, det kanske finns någon NPF-diagnos i grunden, de har gjort en utredning, och så får inte de här barnen det stöd de behöver och den resurs. Och det resulterar ju i att de halkar efter i skolan. Och då konsekvensen blir en marginalisering, att de börjar halka lite efter, de får inte hjälp, de fångas inte upp, de halkar mycket efter, och sen riskerar de att inte klara skolan med godkända betyg när de går ut nian. De hamnar utanför arbetsmarknaden, de kan inte ta högre utbildning, de blir arbetslösa, de blir hemmasittare, psykisk ohälsa. Och sen ska de gå på ersättning. Hur ska de klara sig? Och ekonomin. Och då klarar liksom en som arbetar, den har det sociala, den har gemenskapen, den har en arbetsplats att komma till, arbetskamrater. Vi gör någonting ihop. Den som är arbetslös, som sitter hemma, har ingen att träffa varje dag. Ingen vet om att jag finns, ingen bryr sig. Vad äter jag för mat? Man tappar motivation, man tappar liksom sig själv längs vägen. Och sen beror det också på, ja men min ekonomi, om jag är arbetslös, jag kommer inte ut nian med godkända betyg. Vart bor jag någonstans? Hur ser det ut? Det fysiska miljö runt omkring, har jag tillgång till grönområden så jag har möjlighet att röra på mig, även om jag inte har råd och möjlighet att liksom gå på paddel med Kalle och Lasse, eller liksom gå på gymmet, eller vad det skulle vara. Jobbar man ihop så kanske man har en kollega. Jaha, tycker du också om att gå och simma varje tisdag? Ska vi teama upp? Att någon som hamnar utanför arbetsmarknaden inte har den möjligheten. Och det blir katastrofalt om man tänker psykisk ohälsa. Skolmisslyckande är en av flera orsaker till suicid exempelvis. Så då tänker jag återigen på de här beslutsfattarna som sitter högt upp, politikerna, och det sipprar ner. Vem är det det drabbar? De sviker barnen som sen växer upp. Och det finns ju också, om man tänker utsatta områden, barn helt ner i 7-årsåldern är i riskgrupp för gängkriminalitet. Alltså det är barn på 7 år. Det är sinnessjukt. Och då tycker jag politikerna borde ha lite mer ansvar. Det är inte bara någon resurs i skolan. Det får katastrofala konsekvenser och det kostar samhället. Så jag tycker de skjuter sig lite i foten, de här politikerna, att ah, vi ska spara. Ja, kortsiktigt så sparar du här och nu, men långsiktigt så kostar det mer i slutändan. Och ha folk som är arbetslösa, sjukskrivna, kommer utanför arbetsmarknaden, inte rör sig, äter dåligt, sitter hemma. Alltså, nej.
Det kostar kanske 2-3 gånger i det som man sparar.
Ja, nej men alltså, jag är ingen ekonom, jag minns inte siffrorna exakt, men alltså det är dyrt.
Men jag kom på det här med skolan för att jag intervjuade för 2 veckor sedan Eleonor Torp, som skrev en bok som hon fick journalistpriset, Flickan i korridoren. Det är en flicka som var 12 år som gick på skola och tog sitt liv på grund av att hon... kändes stor press på skolan. Hon fick inte den hjälp som hon behövde. Hon gick från gymnastiklektionen och sen försvann, och man träffade henne på skogen sen när hon har tagit sitt liv. Och tänk, hon var 12 år. Och för att en flicka som är 12 år en sån beslut. Och det måste vara, och det var den enda dotter till det här mamma. Så att, det finns tecken på att någon som är inte bra.
Ja, men det är tragiskt och det är sorgligt att en 12-åring känner att, och har ingen framtidstro, och känner att det här är det enda alternativet som finns för att få slut på mitt lidande. Det är fruktansvärt. Att vi måste bli bättre på att prata om psykisk ohälsa. Vi måste vara mer öppna och ha en större acceptans. Jag tycker det är beundransvärt och fint och bra att det finns artister som går ut och pratar om psykisk ohälsa. Det finns idrottare, det finns skådespelare som visar att, för att livet händer. Det finns saker och ting som händer som påverkar en i livet. Det betyder inte att man är sjuk eller ska medicineras eller behöver vård. Ibland behöver man bara en medmänniska som kan lyssna.
Vi kommer in i det här psykisk ohälsa som är en väldigt stor och viktig problem i samhället idag. Och Eleonor Torp som är författare, hon berättade också att hon hade skrivit också i en annan tillfälle, en annan bok, om en socionom som jobbade på en socialkontor som också tog sitt liv, en kvinna, på grund av stress, press och allt. Så att vi ser en barn som är 12 år på en skola, och sen en medelålders kvinna som jobbar på en arbetsplats, en kommun kanske, som också känner nästan likadant. Så att det betyder att vi har blivit lite blind, inte att se med öppna ögonen där vi kommer lägga insatserna för att detta ska inte ske.
Dels så tror jag det behövs mer kunskap. Sen också att man inte behöver vara, jag tror att vi oftast tänker att ja, men jag ska inte kliva in, jag liksom vill inte trampa någon på tårna, jag vill inte göra något fel. Och i den osäkerheten så blir man tyst istället. Och det är det värsta man kan göra. Och då uppfattar ju de som mår dåligt att ingen ser mig, ingen vill prata om det, det är ingen som vill ta i det här med tång. Alltså det är sorgligt. Det behövs liksom kunskapshöjning kring psykisk ohälsa och att våga prata om det. Om någon frågar bara, tja, läget? Då är det nästan så de förväntar sig, ja, men det är bra, tack, hur är det själv? Kan man våga stå kvar i det om någon skulle berätta hur läget faktiskt är egentligen?
Ja, precis.
Vågar du stå kvar och lyssna då? Är du mottaglig?
Precis.
Det är jätteviktigt att våga se när någon man känner i sin omgivning bara, men här är något beteende som har förändrat sig, och liksom fråga, tja, hur är läget? Jag ser det här, hur mår du?
Och vad, hur reagerar jag om den personen säger jag är inte bra alls? Eller så, hur vi kan handska med det här?
Och, ja, precis.
Precis, alltså att, apropå det, hur kan företaget arbeta strategiskt för att förbättra hälsa och välfinnande hos sina anställda?
Våga erkänna att de inte kan, att de inte vet just nu. Ja, men om en kollega, om jag är chef, en av mina medarbetare nämner det här, jag har ingen koll på det här, jag har ingen kunskap. Våga erkänna det, att jag vet inte. Men då ta till sig kunskap, lära sig, hur gör man? Hur kan man bemöta någon i kris eller som har psykisk ohälsa? Det finns ju HHR-instruktörer exempelvis. Jag har nyss själv utbildat mig till en sån. Och HHR står för hjärt- och hjärnräddning. Och det är utbildning till chefer och medarbetare för att höja kunskapen om psykisk ohälsa. Hur bemöter vi varandra? Hur tar vi hand om varandra på en arbetsplats? Och våga erkänna det att jag vet inte, jag kan inte, det här är utanför min liksom, kunskap och kompetens. Gör något för att ta till dig den kunskapen. Gör något för att ta hand om dina medarbetare.
En annan sak apropå det som vi går in nu. Vissa människor på sina arbetsplatser ibland vågar inte att be om hjälp.
Nej.
Det där måste man vara lite öppet för att ibland man känner press och det här är för att kanske inte känna sig att man inte kan prestera som man vill. Är det någonting som man inte känner sig tillräcklig, då måste jag säga jag behöver någon hjälpa mig.
För att, som jag sa att man måste våga erkänna att det här vet jag inte, det här kan jag inte. Det betyder inte att du är värdelös, du är dum i huvudet, precis. Varför kan du inte det här? Det är det inte. När jag pluggade så tänkte jag att jag funkar så här, om jag får utgå från mig själv. Att om jag inte förstår varför så får jag inte sinnesro. Då malar det i huvudet på mig. Jag måste ställa frågan. Hej du, ursäkta, jag förstår inte. Vad sa du nu? Kan du ta det en gång till? Vad menar du med det här? Hur hänger det ihop med det här? Hur funkar det? Att man vågar göra det. Vad finns det för kultur på arbetsplatsen? Kan man liksom höja det och lyfta det och säga att det här kan jag inte, det här vet jag inte. Är det någon av er som är bra på det här? Är det någon av er som kan det? Att man vågar ha det, för att ingen kan allt. Och det är okej. Det är inga konstigheter. Så det är jätteviktigt.
Jag håller på att ta körkort och jag är ute på kör även med mina lärare. Och ibland jag känner mig väldigt rädd och han säger, de som kör nu här var det en dag i samma plats som du.
Ja, exakt. Det är jätteviktigt att förstå det.
Precis. Jag säger, oj, en lastbil var med i bussen här. Ja. Han säger, Louise, ta det lugnt.
Ja.
De där var en dag på samma plats som
exakt.
Du.
Exakt.
Så, ja. Det var klokt, eller hur?
Ja, men precis. Det där är ju jätteviktig och fin insikt att ha. Och att våga ta hjälp när man själv inte kan. Och det är ju det som är så himla fint med en grupp. Att vi kan fylla i varandras luckor. Att vi kompletterar varandra. Jag behöver inte vara lika bra på dig som någonting, eller tvärtom. Men då kan jag ju fråga dig. Och du kan fråga mig. Det är ju så teamwork funkar.
Absolut.
Det är jätteviktigt. Och det bygger gruppen. Det stärker gruppen också. Att man vågar fråga varann.
Mm.
Och som du sa, om vi har någon som inte vågar säga något och känner någon stress eller press. Men det, då tänker jag så här att man har ju olika nära relation med arbetskollegor. Vissa kanske man är mer öppen och nära än någon annan. Men när någon... Man kan ju fråga, hur är det med dig? Om någon bara säger, ah, men det är bra, inga konstigheter liksom. Man bara skjuter ifrån sig, okej, jag har sett det här. Hur tänker du kring det? Om någon bara, nej men det är inget problem, det är bra. Okej, då kan man behöver inte pressa på. Men då kan man kanske ha öppnat lite en dörr. Hos den som liksom skjuter ifrån. Nej men det är bra. För att okej, men han eller hon har sett mig. Den har observerat en beteendeförändring hos mig. Och det kan sänka tröskeln till att om du frågar igen om någon där. Så hur är läget nu? Att man bara så nej men det är faktiskt inte helt toppen.
Precis. Då vågar nästa steget.
Exakt.
Precis.
Och när man... frågar. Ställ inte frågan bara för att man ska tänka att man ska checka av det. Ah, men nu har jag frågat mina kollegor om de mår bra. Nej, en genuinitet i det. Att om någon svarar genuint, kan jag stå i det? Vågar jag lyssna? Att våga fråga men också våga berätta och våga lyssna och också våga finnas där som stöd. För jag tror det är också som gör att en del blundar. De är rädda för att få liksom problem där de tänker att jag ska lösa det här. Och nej, nu berättar hon om det här så händer i hennes privatliv. Måste jag lösa det? Nu måste jag komma med många lösningar. Nej, lyssna. Om du berättar att ja, men jag upplever det här just nu. Ja, oh, shit, det låter tufft. Berätta mer.
Vilken roll spelar mental hälsa i företagens framgång idag? Och hur kan arbetsgivare bli bättre på att stödja sina medarbetare mental välmående?
Det spelar ju jättestor roll. Absolut. Som jag sa, att det påverkar produktion och resultat på jobbet. Har du någon medarbetare som inte känner sig motiverad när den kommer till jobbet, den kommer inte prestera så mycket. Det kommer bli en belastning snarare. Men har du en medarbetare som känner så här, ah, nu ska jag till jobbet, jag ska göra det här, jag ska träffa Lisa och Kalle, det här blir underbart, vi kör där ihop. Det är liksom helt olika känslor och mindset att komma in med. Så den mentala hälsan påverkar jättemycket. Känner jag att här är jag värdefull, här betyder jag någonting. Chefen kommer och frågar mig, hej, hur är det? Hur är det med dina arbetsuppgifter? Känner du att du klarar av det? Har du förutsatt? Är det något jag kan liksom bidra med för att du ska klara av det här? Eller är det någon som bara står och piskar, sälj siffror, de här, det här, det här. Varför levererar du inte mer, mer, mer? Alltså det är ju, det funkar inte. Så den mentala hälsan är A och O. Det blir avgörande. Vi kommer inte ifrån det. Men alla har ju också liksom, livet händer, det är dynamiskt. Livet är inte statiskt. Så alla har ju bra och dåliga dagar. Men att också då kunna finnas där och bara säga, ah, men idag har jag en dålig dag. Eller om det är någon som menstruerar, nu är jag PMS eller jag är här i cykeln så jag känner mig låg. Eller jag är skör, eller att det finns en öppenhet kring det och förståelse och flexibilitet.
Vad är det vanligaste misstaget företaget gör när de försöker förbättra arbetsmiljö eller medarbetares hälsa?
Oh, bra fråga.
Nu går du direkt till där då, ja. För att sätta fokus på.
Ja, men precis. Spontant så tänker jag så här.
Är det någon som du kunde ha gjort annorlunda? Kanske du har en annan vision som hur man kan bli bättre och sådana saker. Det är någon som, om du skulle vara arbetsgivare och med den kunskap som du har till exempel, vad skulle man kunna göra?
Jag tänker att inte vara rädd för att prova nytt. Förändring kan vara läskigt, men det kan också ge mycket värde.
Gå ut från komfortzonen.
Ja, det där magin händer, absolut. Jag tänker ju att för att, om jag får utgå som förälder, så mitt barn är 6 år. Jag säger inte till henne, du måste äta grönsaker, du måste äta det här. Så här sätter vi ihop ett måltid för att du ska få i dig riktiga näringsämnen. Du måste röra på dig. Jag leder som exempel istället. Jag ställer fram grönsaker. Det är jag som sätter ihop måltiden och ser till så att vi får näringsriktiga måltider. Det är jag som är ansvarig för att hon rör sig. Vi går ut i skogen. Vi går ut på lekplatsen. Jag säger inte till henne vad hon ska göra för att ha en bra hälsa. Jag leder med exempel. Barn gör inte som vi säger. De gör som vi gör. Och då tänker jag att det blir samma på en arbetsplats som man är chef. Att man kan leda med exempel. Hej, vi ska ha ett möte på en kvart, som är på en kvart 20 minuter. Vi tar en promenad medan vi tar det mötet. Eller vi går ut. Eller det finns ett gym i närheten som vi har ett avtal med. Eller ett badhus. Eller man sitter inte och käkar lunch vid datorn, att man sitter och jobbar vid lunchen, alla samlas, att det finns en kultur för gemenskap. Det tänker jag är jätteviktigt. Och att våga prova nytt och försöka nå dem som kanske inte själva hade tänkt att men jag ska börja röra på mig. Bara hej, vi tar en promenad medan vi tar det här mötet. Eller vi käkar lunch tillsammans på det här företaget. Och inte blunda när någon kanske sitter och jobbar sent flera gånger i veckan. Bara hej, du vill sluta fyra, varför sitter du kvar? Att man vågar se sina medarbetare och vågar tänka nytt.
Du pratade lite om det här också, att man är väldigt mycket på jobbet. Man är nästan 160 timmar i månad och en hel del av sitt liv per månad i sin andra hem jobbet. Och det där är väldigt viktigt, den där social gemenskap som sina kollegor och allt som gör att man utför en bra arbete och har en trivsel på det som man gör. Och de som inte är där missar det här, de som är sjuka, de som precis som vi pratade i början. Och hur hanterar du själv balans mellan jobb, privatliv och vilka hälsoråd lever du efter?
Aj. Nu blir det så här, leva du som du lär.
Precis, apropå du pratade om det här att visa med exempel och som föräldrar och så. Och det var jättebra för att om man har ett barn eller en tonåring som man säger man måste respektera regler och allt. Och sen man kör mot en rätt trafikljus, då är inte man en bra exempel.
Nej, men precis.
Men hur svarar du den frågan?
Det jag gör för mig själv för att må bra, jag älskar friluftsliv, att vara ute i naturen. Jag cyklar året om exempelvis, så jag har vinterdäck på cykeln, så jag kör bil så lite som möjligt, även om jag tycker jättemycket om att köra bil också, men jag föredrar cykeln om inte det är så att jag ska väldigt långt eller har mycket med mig. Så tycker jag om att cykla när jag ska ut på ärenden, promenader, vandra i skog. Jag tycker om att sitta vid en sjö, alltså jag älskar det. Hoppas säga vinter som vår. Och bara sitta där och bara ta in naturen, sitta tyst. Jag mediterar varje kväll innan jag lägger mig och sova. Jag drar mig undan, jag är social och extrovert, men jag har också en introvert sida. Jag har behov för att också kunna dra mig undan och att jag lyssnar till kroppen och mina behov, att jag inte struntar i det, att nej, men nu har jag behov för att antingen ta på mig hörlurar och spela en spellista som gör att jag kan ladda och återhämta mig, ladda lite. Alla drar mig undan och lägger mig i sängen en stund och vilar 20 minuter. Alla, nu behöver jag få sitta och sticka och dricka en kopp te. Alla, nu vill jag lyssna på en podd eller köra en spellista med meditationsmusik. Eller ja, jag äter frukt och grönt också.
Hälsosam.
Ja, men precis. Ja, men färg ger mig glädje. Alltså jag älskar färg och jag tänker det till varje måltid. Till frukosten så har jag, om jag äter macka, då har jag ost och skinka på mackan. Och så har jag alltid gurka, paprika, tomat och vindruvor. Och sen tillägger jag frukt efter säsong. Nu när det är jul, alltså clementina, snälla, älskar det. Då är det ett liksom välkommet extra tillbehör. På sommaren kanske jag jordgubbar, vattenmelon. Så jag varierar lite efter säsong. Men, och då får jag mycket färg på tallriken. Man äter ju också lite med ögonen. Så att det är ju också se till så att jag får i mig de vitaminerna, mineralerna, frukterna, grönsakerna.
En sak som du nämnde som jag tycker personligen som det är viktigt och som jag älskar väldigt mycket, naturen. Jag har varit scout och jag tycker att naturen ger väldigt mycket till oss. Och en sak som jag upplever också som har med stress att göra är att många människor lever i framtiden, i dåtiden, men inte här och nu.
Nej.
Så att, och sen man frågar, vad är livet? Det som händer framför dig. Så att man är stressad för man vill gå dit och sådär.
Mm.
Och det ska jag göra utan glömmer nuet här och nu och det här. Och, apropå det, hur tror du arbetslivet och företagskultur kommer att förändras de närmaste 5 år när det gäller hälsa och HR ungefär? Har du någon vision om detta?
Den psykiska ohälsan, om jag får återkomma till den, ökar ju tyvärr. Jag hoppas och vill tro att man kan se ett värde i som arbetsgivare och ta sitt ansvar att satsa på medmänskliga möten och ta hand om sina medarbetare och kollegor, alltså medchefer och så, genom kunskapshöjande insatser, hur man kan bemöta människor i kris eller psykisk ohälsa, för att det är inte psykisk ohälsa är inte nödvändigtvis psykiska sjukdomar som behöver en läkare som ställer diagnos. Det kan vara att man går igenom en skilsmässa eller en närstående har gått bort eller en förändring eller vad det skulle vara som påverkar. Och det behöver man ju inte medicinera. Att bara kunna mötas och prata gör jättemycket.
Absolut.
Så jag hoppas ju att de nästa 5 åren att det satsas mer på det.
Vilka nya trender eller teknologier ser du som särskilt spännande inom hälsa och företagsutveckling som kunde vara en tillgång eller hjälpa till detta?
Oj, bra fråga. Oh, jag är inte så tekniskt kunnig.
Men du är apotektekniker.
Ja, precis. Bra ordvits. Nej, men jag tänker att det finns
artificiell intelligens.
Ja, exakt. Jag skulle precis säga det. AI finns ju.
Precis.
Och att det kan utvecklas för att underlätta för medarbetare, inte nödvändigtvis för att ersätta dem. Jag tänker att att AI liksom finns för att det hade varit häftigt. Jag tycker inte, alltså jag tycker att diska, städa, dammsuga, det är tråkigt, men det måste göras. Jag hade ju velat lägga fokus på någonting annat. Jag är ju liksom väldigt kreativ av mig. Och då hade det ju varit härligt om AI liksom kunde ha någon som skötte alla hushållssysslar åt mig, så jag inte behövde lägga tid på det. Och samma på en arbetsplats, att lägga liksom AI och sådana annan teknik på det som gör att medarbetarna kan fokusera på sina uppgifter istället.
Men jag ska berätta en sak. Jag var i Spanien för några månader sedan. Mina syskon. Och vi gick på en restaurang, en kinesisk restaurang, som var en robot. I entré istället för en hovmästare. Så han välkomnade dig, frågade hur många personer var och sen hänvisade till vilken bord du skulle sitta.
Wow!
Och precis, jag tänkte, vi gick för att se detta, bara, för att hur, istället för en person skulle vara det, då den personen var i den andra delen i själva välkomnande med personer som var i restaurangen. Men tänk om du har en sån hemma. När du åker och säger, när jag kommer, jag vill att du har disk.
Ja, men precis. Alltså, jag tycker ju inte att AI ska ersätta människan. Men underlätta för människan att utföra sina arbetsuppgifter istället.
Mm, absolut. Det håller jag med också. Jag tror att många tycker likadant också. Har du någon förebild som har påverkat din karriär eller din livsfilosofi, som har gjort att du är där du är idag och du brinner för det som du brinner idag?
Oh, Alltså det är ju många jag tycker är inspirerande. Jag tycker ju både Michelle Obama och Barack Obama är inspirerande. Jag tycker Adele, artisten, är inspirerande. Jag tycker Malala är inspirerande. Anders Hansen tycker jag är inspirerande. Det liksom passar ju in på mitt nördiga intresse för, med hjärnan och så. Folk som går sin egen väg, som vågar det och lyssnar inåt. Och kan stå för det de säger och gör. Det tycker jag alltid är inspirerande. Men sen har jag också egen inre driv, för jag tycker inte om orättvisor, är jättesvårt för det. Men också att jag vill att människor ska må bra när det faktiskt finns möjligheter till det.
Chantal, om du kunde ge ett enda råd till företag eller individer för att förbättra sin hälsa och prestation, vad skulle det vara?
Börja i det små. Oftast, nu är det ju snart nyår också, nytt år, nya möjligheter, det sätts stora mål. Och det är väl inget fel idé att ha ett mål, men mitt råd skulle vara att börja i det små, små, små steg. Om man tänker att jag skulle vilja springa milen, så är inte det det första du gör om du aldrig har sprungit förut. Så begär du dig inte ut i spåret och springa milen direkt. Det finns väldigt många små steg innan du ens springer milen. Eller jag vill äta mer hälsosamt, eller jag vill börja träna så många gånger i veckan. Börja i det små. Hur ser ditt liv ut just nu? Och anpassa det till ditt liv. Kanske börja gå en eller två gånger i veckan. Eller gå på gymmet en eller två gånger i veckan. Och att rörelse inte behöver se ut på ett visst sätt eller pågå en viss tid. Och att om det inte ser ut så är det bortkastat. Det är fel. En promenad med en kompis, eller gå till ett utegym, eller simma, eller cykla, eller gå en tur i skogen. Det behöver inte vara så mycket eller liksom så stordådigt för att det ska göra skillnad, för varje rörelse räknas.
Precis, det var bra. Varje rörelse räknas. Mm. Och det är som ring på vatten.
Exakt.
Och jag gillar den uttryck hur man äter en elefant bit för bit. Mm. Så det är precis att börja där du är med det som du har, steg för steg. Och sen kommer du se den framgång som du har uppnått.
Ja, det börjar i de små stegen. Om liksom det slutgiltiga målet känns jättestort, oöverkomligt. Ja, men det är långt fram i framtiden. Som du sa också, fokusera på här och nu. Livet här och nu. Om man tänker så här, jag ska äta allsamt. Jag ska inte äta godis, inget socker. Ska börja göra så här. Det är inte svart eller vitt, det handlar om balans. Och för att ge lite perspektiv. Nej, det är inte hälsosamt att äta 50 bullar på en dag. Men det heller inte hälsosamt att äta 50 morötter på en dag heller. Alltså, så perspektiv, balans och att allt måste få utrymme. För det finns alltid en av middag med en kompis, ett kalas, en högtid. Man kan inte då liksom neka sig allt. Mat är också liksom mer än näring. Det är ju ett grundläggande behov, men det är också trivsel, socialt, kulturellt, glädje. Det är så mycket mer.
Chantal, hur kan våra lyssnare komma i kontakt med dig om de vill mäta om ditt arbete eller någon företagare? Hur man når dig?
Ja, nås på LinkedIn. Jag heter Chantal Brandt. Jag har också ett konto på Instagram där jag postar lite då och då. Folkhälsa på hjärnan.
Inte TikTok.
Nej! Nej, jag är inte så liksom inne. Jag är inte, nej, TikTok, det där.
Det går dina gränser.
Ja, men precis, jag har mina gränser. Så där postar jag lite ibland för att jag tycker psykisk ohälsa behöver accepteras mer och pratas mer om. Och då vill jag dra mitt strå till stacken, så då gör jag det ibland, postar lite. Men LinkedIn hittar man mig om man vill komma i kontakt med mig.
Jag hoppas att många kommer i kontakt med dig, för att det är en stor dilemma och en stor problematik som vi har med ohälsa i Sverige. Och för att minska ohälsa i Sverige behövs insatser på flera nivåer, från arbetsgivare, hälsofrämjande organisationer, politiska beslut, genom att fokusera på förebyggande vård, främja fysisk aktivitet, minska stress, skapa mer en jämlikhet samhälle, kan vi förbättra folkhälsa och skapa en starkare samhälle för alla.
Snyggt! Jajamän! Exakt så!
Nej, men det är lite en sammanfattning om det som vi har gått igenom tillsammans och efter dina kunskap. Chantal, vi är väldigt tacksam för att du ställer upp för att prata med oss idag.
Och jag är jättetacksam och glad för att du ville prata lite folkhälsa, psykisk ohälsa, att jag fick komma och prata om det med dig. Tack!
Ja, men det var en... Vi kan inte låta dig att du lämnar det här platsen utan att prata med dig. För att de som inte vet, våra kära gäst är från Eskilstuna. Hon befinner sig nu här på Vängar. Och vi sa att nu in i studion, vi måste intervjua dig.
Ja, men tack för att du liksom tog den bollen direkt, jag kastade upp den i luften och började prata om det. Bara, det behöver pratas mer om folkhälsa i poddar och så. Du bara, du kom in i studion.
Nej, men
det var jättekul ju.
Jag tycker det här är en bra julklapp till våra lyssnare.
Åh, min gud, tack, vad gulligt.
Chantal, stort tack för att du var med i våra program idag.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Ansvarig utgivare för detta program, Luis Palma Aguirre. Och vi har sänt våra program från vår studio här i Vängar. Där våra sponsor sponsrar oss med vår studio i denna fina lokaler som vi har på Vängar. Tack så mycket för att ni har lyssnat på våra program. Och vi önskar er en god jul. Och vi hörs igen andra veckan i januari. Till dess, ha det så bra.